En podcast från Aftonbladet Ledare.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Välkomna till studion, Anders Lindberg, politisk chefredaktör av Aftonbladet.
Hej.
Och Samuel Atlagic, vår kära praktikant som gör sin sista vecka på ledarsidan.
Ja, hej hej.
Hur känns det?
Det känns bra att det har hänt och tråkigt att det ska sluta.
Vad bra. Ett gott betyg för oss att det är bra att det har hänt. Känner du att det är något särskilt som har förvånat dig med jobbet här?
Nej, jag skulle väl säga att det har förvånat mig hur snabbt man kommer in i det. Mm. Liksom i arbetet på redaktionen och att tänka som Anders Lindberg. Liksom.
Ja, gör inte det. Det är farligt. Ja. Risky business.
Härligt. Ja, men vad kul. Det har varit väldigt roligt att ha dig här. Och det är säkert inte sista gången som lyssnarna hör dig. Men nu ska vi podda lite och vi ska hoppa rakt in i något som Aftonbladet avslöjade igår. Nämligen att regeringen tänker halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken. Åtminstone i ett halvår. Och som av en händelse så råkar det vara ett val mitt i det halvåret. Är detta valfläsk eller är det efterlängtad klimatpolitik, Anders?
Det är jättebra att man sänker. Egentligen tycker jag man borde ha gratis kollektivtrafik. Det har jag alltid tyckt.
Oj, woke.
Men det här är ju valfläsk. Mm. Och dessutom så lirar det ju inte med allt annat valfläsk. För det var ju inte länge sedan som Svante som sa att alla pengar är slut för alla reformer. Och sen så ligger de skitdåligt till opinionen och då finns det pengar till reformer. Mm. Så att det är klart det är valfläsk. Sen tycker jag ju att det vore väl bra om det fortsätter sen också. För det är klart att kollektivtrafiken är för dyr.
Kloka ord. Och det säger jag inte bara för att du är min chef.
Vad är det där för jävla blick?
Det är retblicken. Vad säger du, Samuel? Är det här liksom bara ren populism eller blir du glad av beskedet?
Alltså, det första jag tänkte helt ärligt var att det kom ju lägligt till att alla så här sommarbiljetter ska börja liksom sättas igång, för många olika län har ju sommarbiljetter som sträcker sig typ från så här mitten av juni till mitten av augusti. Så att det skär ju bort ändå en månad och lite mer om det ska börja gälla från 1 juli. Så att, för jag tror inte att sådana biljetter kommer innefattas utifrån då vad vi har fått veta än så länge. Mm. Så det tyckte det var lite komiskt liksom att det var lägligt, men det är ju 100% valfläsk. Liksom. Men samtidigt så är det väl trevligt om de har börjat liksom ta sitt förnuft i fånga och kommer med vettiga saker för andra än de stenrika.
Ja, nej, men verkligen. Men det kan ju bli ett problem, tänker jag. Alltså att det är alltid svårt att ta bort sådana där grejer när folk har vant sig vid dem. Typ sänkt matmoms, skattelättnader för bensin och sådana här halverat kollektivtrafiks pris liksom. Så frågan är väl vad gör nästa regeringen när man ärver det här? Kan man då liksom, blir det första som de behöver göra att så här, höja priset på kollektivtrafik, eller det skulle ju se ut som det, liksom dubblera priset då och liksom öka matkostnaderna och ja, ni fattar. Vad säger du, Anders? Kan det bli svårt?
Alltså jag tror ju att en annan regering skulle ha en annan idé om politiken. Så det är klart att man skulle ju inte vilja öka matkostnaderna och öka priser och sådär. Men det är klart att man måste ju ha pengar till det också. Och de har ju lagt de här satsningarna precis över valet. Så de tar ju slut efter valet. Så det är väl lite så här taskigt liksom. Men jag vet inte. Alltså, jag skulle ju gärna se att det blir permanent med matmoms, nu vet jag inte, men liksom just billigare kollektivtrafik, det skulle jag gärna se bli permanent.
Ja, det är ju härligt också om de nu ska hålla på och liksom spendera pengar som de inte har. Det är ju kul för att de sa ju först, sa Elisabeth Svantesson i februari liksom, att pengarna är helt slut, inte bara för den här mandatperioden utan också för nästa mandatperiod har vi gjort slut på alla pengar. Och sen så sänker de bensinskatten och nu gör de den här jättesatsningen. Jag kommer inte ihåg vad jag skulle säga. Det var det som bjöds tyvärr.
Alltså man kan ju titta på man kan väl titta på liksom politiken under mandatperioden som helhet,
mm.
så har den fördelningspolitiskt gynnat de som har högst inkomster och de som kör bil, alltså en viss grupp, ja. Företrädesvis män. Mm. Så. Det är klart att den här typen av satsningar, sänkt matmoms, kollektivtrafik, den gynnar ju motsatta änden av ett fördelningspolitiskt spektrum.
Ja, tack. Det var det jag skulle säga, att det är trevligt att de i alla fall...
Jag läste mina tankar där.
Precis, ja, att de... tack så mycket för det. Det är trevligt att de i alla fall lägger pengarna på något mer sympatiskt, om de nu ska sprätta iväg allt liksom innan valet. Men att det känns ju också som, man får ju lite så här Viktor Orbán auktoritär känsla, att det finns ju någonting i det här som är att man liksom använder statskassan som en valkampanjs liksom konto. Eller är jag fel ute?
Alltså, någon mening så gör väl alla regeringar det, tänker jag. Mm. Men det som är intressant här, det är att det går på tvärs mot hur man har bedrivit politiken under hela mandatperioden.
Mm.
Så jag tror att det finns en tanke hos regeringen att folk ska glömma bort vilken politik de har bedrivit. Därför att regeringen är ju så fruktansvärt impopulär just nu.
Mm.
Och just privatekonomi är ju en svag punkt.
Mm.
Så jag tänker att det är snarare jämförbart med att någon hade drivit liksom en kriminalpolitik hela mandatperioden och sen byter man de sex sista månaderna.
Ja.
Det är snarare det liksom som det här är jämförbart med. Men sen vet jag inte. Alltså, det finns ett allt åt alla perspektiv i det här som är ganska fascinerande ändå.
Mm.
Att liksom man bara vräker ut pengar på liksom målgrupper man vill ska vinna då. Så att det är klart det,
ja.
det är udda, men det är samtidigt ganska väntat med en regering som har panik. Liksom.
Ja, det är fascinerande på något sätt. Jag ser fram emot att se hur liksom oppositionen ska hantera det. För att hittills så tycker jag det blir ju på något sätt lite konstigt om att den första reaktionen från Socialdemokraterna till exempel är så här, det är valfläsk. Lyssna, gå inte på den lätta liksom. Man bara, jo, men det är också bra.
Det är bra valfest.
Det är också bra politik på något sätt. Att det blir lite förenklat att bara säga att, försöka säga att det här är dåligt.
Alltså det blir lite kul. Socialdemokraterna har ju länge velat säga att de står mer för restriktiv liksom, eller stram finanspolitik, mm. och man vill liksom sälja den bilden av att man håller i pengarna och sånt där.
Mm.
Alltså nu hamnar ju de lite till höger om Magdalena Andersson. Och det blir ju lite roligt.
Till vänster menar du?
Nej, de hamnar ju lite till höger om. När de säger att det är jobbigt med... Alltså de säger att det är valfläsk.
Jaha, du menar...
då blir ju retoriken regering. Lite som, mm. att, som att de liksom inte tycker det är bra.
Ja, ja men exakt. Det, menar, det blir lite,
men det tycker de ju egentligen.
Att förklara för folk ju.
Det kommer inte att gå. Nej. Så att man får bara ge upp och säga att vad bra att regeringen gör som vi alltid har tyckt.
Ja, vilket ju brukar vara ett väldigt bra argument.
Det... Alltså, risken är nog, alltså, det är, på nästa fredag är det 100 dagar kvar till valet. Och då är det ju så att det är nog för kort tid för dem för att få någon verkan på det här, tror jag.
Tror du?
Det kommer för sent. De skulle kommit med det här från början. Då hade det spelat lite roll, tror jag. Nu tror jag det är för sent. Folk har redan bestämt sig.
Det hade varit dyrare.
Det hade varit mycket dyrare. Och det är ju det som är också grejen här. Att det är ju lite röstköp liksom över hela.
Oj då, hårda ord.
Så är det ju liksom.
Mm.
Sen kommer det också liksom, i skuggan av massa andra konstiga utspel som gör att det verkligen det ser liksom lite pinsamt ut. Att aha, förra veckan då skulle det vara öppet på söndagar på systemet. Nu är det liksom busskort åt folket. Vad kommer nästa vecka?
Det var också fler miljardärer förra veckan.
Just det. Men sen också...
Som nu ska åka buss.
Mm.
Just det här att de kan trolla fram 7 miljarder, då tänker man ju också, ja men det är jättebra, och oppositionen har ju verkligen möjlighet nu att faktiskt själva vinna på det här, för att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ju velat införa någon typ av Sverigebiljett som ska kosta men 450-500 kronor, ännu mindre för ungdomar. Så att de kan ju också vinna på det här, att titta vad bra det blev när vi fick som vi ville. Plus att det skulle bli ännu billigare eftersom att det skulle gälla hela Sverige då, med deras idé. Men 7 miljarder, det är mycket pengar. Vad liksom, om man kan trulla fram sådana pengar, vad annars hade man kunnat lägga det på liksom, just nu när allting är ganska sunkigt för väldigt många?
Plötsligt är möjligheterna oändliga, känner man.
Mm.
Jag känner lite också att man blir på gott humör för att, om det nu blir av, men för att det är så här plötsligt, jaha, det går att göra saker tydligen.
Mm.
Se på fan, om det nu blir av. Vi får se om det går att göra saker. Vi hoppar vidare till att Jimmy Åkesson var med i lördagsintervjun. I lördags. naturligtvis. Och då sa han att de kommer vilja ha ungefär hälften av ministerposterna om de sitter i en borgerlig regering, varav de vill ha 3 av de 4 viktigaste ministerposterna. Och de är då finansminister, utrikesminister, justitieminister och försvarsminister. De har ju redan dealat med Kristersson och sagt att han får vara statsminister generöst nog. Kan Kristersson säga nej till detta? Vad säger du, Samuel?
Nej, jag tror inte han kan det. Alltså, inte innan valet i alla fall. Utan jag tror ju att det är många som kommer rösta på Moderaterna men som gärna vill se SD i en regering. Så att, och det har man ju märkt också med hur Ulf Kristersson egentligen är tyst om allt som SD håller på med just nu. Det är kvittningsbråk och på den partiledardebatten som var på plats här i Stockholm så var det liksom, blev han förlöjligad. Jimmy också förlöjligar Ulf Kristersson liksom. Och det, men han bara liksom, han tar det och är tyst. Och det är för att han liksom, han vill gärna vara statsminister igen. Oavsett vad det kostar.
Jag tror också det är hans strategi att bara ignorera det totalt. Eller vad tror du, Anders?
Nej, så Åkesson sa ju också i lördagsintervjun, om man lyssnar noggrant, att han hade fört samtal med de andra partierna och hade uppfattat att det här var liksom lite vad de var överens om. Och jag tror ju nog att det är så. Jag tror ju inte att SD släpper det här. De har ett ganska bra förhandlingsläge. Jag menar, halva Tidöpartierna är just nu SD. Och tittar vi då på Liberalernas öden och äventyr så, är det, så kan det ju hända mer sen när de är klara. Så att jag skulle nog säga att han har ganska bra förutsättningar. Man kan tänka så här också, att det finns 12 moderata ministrar just nu. Så det han säger är att SD ska bli ungefär lika stora som Moderaterna är i regeringen just nu. Då kan man ju tänka sig på vilka man ser på tv på eftermiddagarna liksom, eller på kvällarna. Alltså det, den dominans som Moderaterna har i den här regeringen, det är den dominans SD skulle ha i en sån regering. Det är liksom så många vi pratar om. Och pratar vi om ministrar som justitieminister med makt över polis och säkerhetspolis, den är nästan varje dag ute och kommenterar. Så om det är då Richard Jomshoff eller Björn Söder eller vem det nu är som är, Linda Lindberg, vem det nu som är från SD som blir justitieminister i det läget, så är ju den personen hela tiden som kommenterar alla sprängningar, alla skjutningar. Sprängningar har gått upp under den här mandatperioden, så det är mycket sprängningar att kommentera i så fall. Så att det är klart att det är vad vi pratar om. Och försvarsminister, det ger mig kalla kårar. Alltså SD är ett parti som har haft jättesvårt med rågången till Ryssland. Man har haft 2 försvarspolitiska talespersoner som har fått sluta, som har liksom hamnat i rysshörnet, båda 2. Och jag ser ju liksom en rörelse i Europa nu där många högerextrema, högerpopulistiska partier, de går mot Ryssland liksom. Viktor Orbán var ju liksom Rysslands trojanska häst i EU och så. Och nu har vi fått någon ny sån högerpopulist i Bulgarien och sådär. Och då ska SD in i det där liksom. Alltså jag vet inte, det är försvarsminister liksom. Så att det är ganska, jag tycker det är ganska scary liksom att han, att tuppkammen är så här stor. Men jag tror att det är realistiskt, det tror jag.
Tycker du att det är scary, Sam?
Jag tycker att det är jättescary. För att, alltså, lyssnade man på den här lördagsintervjun också. Det blev en sån märklig kontrast till Jimmy Åkessons lugna ton. Där han liksom, hade man bara lyssnat på tonen så hade hans förslag låtit helt rimliga. Men han tog till exempel upp det här med ett effektivitetsråd. Vilket jag antar att han vill ha som motsvarigheten av USAs
Doge,
ja.
Elon Musks.
Precis, Elon Musks inte så lyckade liksom, effektivitetsråd. Där man bland annat då har liksom helt och hållet stoppat USAID. Och det ser man ju nu effekterna av, till exempel med det här nya Ebola-utbrottet. Att man säger att det hade kunnat upptäckas mycket tidigare om bistånden hade bevarats. Och i samma veva där säger ju Jimmy Åkesson till exempel att man behöver ta en funderare på Sida. Sveriges liksom biståndsorganisation. Så det är jätteskrämmande att ska vi verkligen gå i de fotstegen?
Nej, men så är det naturligtvis. Alltså, och det finns ju på många områden. Tittar vi på det här juristupproret nu som har kommit med då kritik mot att rättsstaten på olika sätt monteras ner. Man struntar i lagrådet, man då hånar då de här domarna, åklagarna, professorerna i juridik som då kritiserar dem. Och man bara hånar dem och kallar dem aktivister. Det är klart att det här är ju pure Trump. Alltså det här är exakt så man har gett sig på rättsstaten i USA. Och det gör man nu i full skala. Så att, Och då justitieministern ska ju vara garanten mot det. Nu är de kandidat till justitieministerposten. Så det är klart att det blir lite så här räven som ska vakta hönshuset på område efter område efter område. Ta en sån post som kulturminister som säkert de brukar vara ute efter den här typen av regeringar. Mm. Vad skulle hända med kulturpolitiken i det här läget? Så att du har ju liksom på ganska många områden så tror jag att han talar liksom utifrån en maktposition, Åkesson. Och vi kommer nog att få se vad det betyder, tror jag. Och jag tror också på riktigt att de här borgerliga personerna nu som säger att vänstern har överdrivit och det här betyder ingenting och sådär. Jag tror de kommer få äta upp det om det här gänget skulle vinna. För jag tror att även långt in i borgerligheten så inser man ju väl någonstans att det här är liksom något man inte vill ha. Liksom. Alltså, men vi får väl se.
Mm. Jimmie Åkesson sa ju i intervjun till exempel med tonårsutvisningen att men jag känner inget särskilt alls. Alltså, jag vill inte ha en sån människa liksom, i regeringen. Men det får ju var och en bestämma.
Men helst inte.
Helst
ska de inte bestämma just det.
Alltså jag hoppas att det inte blir så. Men jag tror att man ska förstå att när liksom SDs ungdomsförbund går ut och säger att de vill ha ett ICE i Sverige. Efter att vi har sett vad ICE har gjort. Och det här säger de då efter att vi ser vad ICE gör på gatorna i USA. Ja. De tänker så här, men det ska vi ha. Jag tror man ska ta det på allvar. Alltså, Sverige har haft REVA innan, som ju jagade personer med utländsk bakgrund här i Stockholm i tunnelbanan och skrämde vettet ur folk. Vi har haft liksom diverse ganska kontroversiella polisinsatser kopplat till det. Det är inte jättelångt steg från REVA till ICE med den brutalitet som finns. Så att, jag menar, man ska nog tänka att det här kan bli på riktigt liksom. Mm. Och man just tänker att det är liksom lika stort inflytande som Moderaterna har i den nuvarande regeringen, bara så få en bild av vad det betyder för samtalet liksom. De skulle dominera alla frågor i stort sett, de här personerna.
Gud vad REVA kändes som så här, det är sån här grejer som man så här gammal skräckgrej som man knappt...
Nej, det var ju liksom polisen som jagade folk med utländsk bakgrund.
Ja, men jag kommer ihåg det, men det är som när någon liksom påminner en om fas 3, att det är så här, man bara påminner mig inte om det, den gamla mardrömmen liksom.
Ja. Jag minns en rolig sak från REVA var ju när de fångade in någon som pratade dalmål och trodde att det var...
Rätt och riktigt.
De tog ju folk på utseende liksom, så de fattade inte, dalmål låter ju skitkonstigt, tänkte de då, polisen. Det blev rätt, det blev inte så bra media av det, men det var liksom... Nej, men alltså, det är ju otäckt på riktigt.
Gud, det är ju riktigt skräck. Politik. Ja, vi hoppas att det inte blir så. Den senaste veckan har det varit mycket debatt kring SVT. Det känns som att det ofta är mycket debatt kring SVT nu för tiden, men det har varit lite extra mycket. Och det började väl, får man säga, med en text från Svenska Dagbladets biträdande kulturchef Essy Klingberg som skrev "Hur lågt kan SVT sjunka?" Hon formulerade det som att i jakten på den unga publiken har SVT lanserat en rad nya politikformat, men tittarna behandlas som iPad-bebisar. Är det bra att SVT försöker nå nya grupper, eller är det bara korkat fjäsk som kommer att bita dem i rumpan? Vad säger du, Samuel?
Alltså, jag håller med Klingberg. Jag tycker att många av formaten är lite barnsliga, framförallt att det är en avsaknad av politisk analys, att det är mycket mer så här detta har hänt och förklara det på lite enklare språk. Men inte så mycket, men så här, vad innebär det för dig, vad innebär det liksom för de som konsumerar SVT:s program. Men det stora problemet jag ser är just det här att till exempel med program som Fördomsshowen eller Fråga partiledaren allt är ju att politiker liksom förskönas och att de får tala helt fritt utan motfrågor. Tar man till exempel och jämför med Sveriges Radios lördagsintervjun i Ekot, då är det ju helt annorlunda. Där får de ju ändå motfrågor. Och det gör ju att det här ansvaret som public service har, det uppfylls ju liksom att se till så att det inte blir, alltså att det fortsätter vara opartiskt och sakligt. Så att jag håller verkligen med Essy Klingberg i det. Och just det här att allt kan inte vara roligt hela tiden. Och det vill människor inte heller. Alltså man måste
vill vi inte det lite? Jag kanske vill det lite grann.
Men jag kan känna att det kan bli så svårt då faktiskt så här, känna att man hittar vettig information som är tillförlitlig, så att man själv kan känna sig säker i sin politiska position, att det här tycker jag för att. Det blir ju svårt om det är som SE säger, bara massa konstiga grafik och jinglar och gamla reportrar som rullas in på stolar.
Det tyckte jag var kul dock.
Ja, det var ju faktiskt kul.
Alltså, jag måste säga att Anders är väldigt skeptisk. Och
det var när Mats rullar in.
Ja, han ser besviken ut. Men ja, det känns som att det inte är så många som håller med mig här, men jag tycker att de här programmen är ganska roliga. Jag tycker att det finns väldigt många tråkiga politikprogram att välja mellan om man nu vill ha det. Men jag tycker snarare det känns som att det är lite så här kvällstidningskänsla på det där. Mm. Alltså det är väl det där som vi har hållit på med. Det här är ju en skojsig podd liksom, eller försöker vara i alla fall. Alltså med lite enklare språk och sådär. Jag tycker inte det är något jätteproblem. Alltså sen så tycker jag att man får skilja på de olika grejerna. De sakerna som hon tog upp i sin text var ju programmen politik, politik, politik. Konstigt namn på ett program. Jag orkade inte skriva hela, så jag skriver politik gånger tre här i mina anteckningar. Och det var ju där de hade segmentet Mats rullar in, som är att de rullar in Mats Knutsson på i en kontorsstol. Det tyckte jag var kul. Esse tyckte att det var respektlöst mot en mästare. Jag tycker att man ska ta ner de där gubbarna lite på jorden. Han kan gott få rullas in. Och sen var det fråga partiledaren allt, som de kör på TikTok, där de liksom livestreamar, eller kanske i andra kanaler också, men där så gör det i alla fall, som ju var ett fruktansvärt program som de borde lägga ner omedelbart. Det gick inte att titta på, för det var så jättedåligt, förlåt. Fördomsshowen, underbar. Jag tycker den har varit totalt succé. Det har ju blivit hur mycket rubriker som helst. Den önskar jag att Aftonbladet hade haft. Anders, kom med facit nu, du som är chef. Vad är svaret?
Nej, jag håller med nog ganska mycket av vad du säger. Jag tror ju att det är bra att SVT förnyar sig. Och jag har liksom inget jätteproblem i att man försöker vinna nya målgrupper genom att vara down with the kids och sådär. Mm. Jag tycker det är liksom, det ligger lite i medias roll att man vågar testa sig fram, testa nya saker och sådär. Jag har mer problem med frånvaron av det här liksom mellandelen. Mm. Alltså det är en sak att ha trams och fjams och liksom, det tror jag är bra att man har, för att då når man människor som man kanske inte annars hade nått, och det är kul att dessutom så är det kul att testa nytt.
Ja.
Det kan inte vara så att varje gång man testar något nytt så får man skit, för då blir det liksom, då vågar man inte testa något nytt till slut, då blir man liksom, då blir det ingenting liksom. Men sen, det finns ett annat problem tycker jag, som det finns under den här debatten också, och det är det här att politik har blivit spel. Och politik, man tar politikbyrån eller de här programformaten som finns, eller också mycket Aktuellt och Agenda och så idag, så beskrivs politik i termer av partiet gör det här för att uppnå det här, för att en annat parti gör det här, och det blir någon slags schackspel man förklarar att politiken är. Alltså politik handlar om passion, det handlar om drömmar, om liv och död liksom.
Att vilja, som någon sa.
Det handlar om att vilja, men det handlar också om att kunna, vilket väl ibland inte framgår i debatterna så mycket.
Det räcker inte att vilja.
Men framförallt, SVT är så rädda för att det blir politik. Mm. Så att så fort det blir riktigt intressanta politiska diskussioner, då ska man ha liksom regler för debatten som gör att ingen får prata till punkt, och det blir ingenting. Liksom. Man vill, det blir så lek. Och det där tror jag, så ena sidan så har du det här liksom. Och jag tycker man ska ha kommenterande journalistik. Alltså det finns en poäng med politiska kommentatorer. Men problemet är när de politiska kommentatorerna tar över allting, då blir det liksom, då blir allt ett spel.
Verkligen.
Och dit skulle jag säga att just nu finns liksom inget mellanting. Nu finns det så här spel. Det är som de här retorikkonsulterna som var för en massa år sedan, när allt var retorik. De sa det här för att det berodde på det här, och de hade de här kläderna på sig och signalerade om det här. Alltså, nu har liksom nu har de politiska kommentatorerna blivit lite vad retorikkonsulterna var. Att man försöker liksom kremlologiskt tolka vad som händer, snarare än att tänka att fan, folk är jättearga för att sjukvården inte funkar, och de brinner för det här, de tror på vad de säger liksom. Och sen har du liksom frågor om folks sexliv i andra ändan.
Det är därför jag menar att man vill skilja på de där programmen, för att det är politik, politik, politik handlar ju om politik, medans fördomsshowen är ju liksom bara skämt.
Ja, det måste man kunna ha det också. Men jag tror det här mellanskiktet av riktiga politiska diskussioner, Och det handlar om politiker, det handlar om opinionsbildare, det handlar om liksom riktiga debatter där man faktiskt ställer värderingar mot varandra. Inte försöker låtsas som att allt handlar om fakta, utan att man kan tycka olika om det här därför att man har olika värderingar och det måste kunna framgå. Och det blir liksom falsk. Jag kommer ihåg när vi hade debatten om Irankriget i början. Då var jag rätt mycket ute i den debatten och vevade fram och tillbaka utifrån värderingen. Folkrätt är bra. Fred är bättre än anfallskrig, vilket var en jättekontroversiell åsikt de första dagarna i Irankriget. Därför att då hade någon snurrat in sig i någon sån här bizarr idé om att krig tar tre dagar och det är spel hit och dit. Så va. Och när jag sa det här då, att vi måste faktiskt konstatera det, att krig går alltid åt helvete, det går aldrig som planerat. Det kommer att gå åt skogen det här också. Då fick jag liksom en mur av kritik som sa, vi vill inte höra dig, vi vill höra experter. Men experterna sa ju ingenting. Experterna förklarade ju att hangarfartyget stod där och raketavfyrningen stod där och bla bla bla. Det är ju helt ointressant. Det intressanta är ju, vad tycker du om det? Vad finns det för värdering i botten? Och nu vände ju debatten och det blev liksom de här tokdårarna i början som sa det här kriget går ta slut på tre dagar, allt går bra. De försvann efter ett tag. Men jag tycker inte man sköter sin uppgift som medium om man bara har liksom fakta och spel.
Vad tycker du, Sam? Ligger något i mina och Anders invändningar?
Absolut, och jag tror definitivt, alltså till exempel fördomsshowen, den är väldigt rolig. Och jag håller med dig i det här att just den här fråga partiledarna, det funkar inte. Och det funkar framförallt inte i public service, för att de har ett särskilt uppdrag och det är liksom, de måste verkligen värna om det. Och risken blir ju, och det säger också Essie Klingberg, att risken blir att de på ett sätt liksom gör sig själva irrelevanta. Lite som hur Instagram alltid ska liksom härma andra appar istället för att bevara.
Jag tycker det är toppen.
Ja, jag tycker det är dåligt. Jag tycker att de ska bevara liksom det här med bilddelningen. Ja. För att jag gick från att vara en jättestor användare av Instagram till att aldrig använda det. För att det, jag vet inte vad jag ska ha det till. För jag har ju andra appar. Ja. För liksom, om jag vill titta på TikTok, men då går jag ju in på TikTok. Då tittar jag inte på Instagram. Och det är lite samma med SVT. Att, alltså, SVT, de ska ju vara liksom trovärdiga. Det är public service och det är ju den, det kanske är en traditionell hållning jag har, men det ska ju vara de man verkligen alltid ska kunna lita på. Och då undergrävs ju det lite om man håller på med massa trams, särskilt i ett valår.
Sen ska man fundera på en annan sak, som vad som är trams. Jag tänkte på det när man har lyssnat på hans frågor, hans fördomar då i Fördomspodden. Och för de som inte har sett det så går det ju ut på att han redovisar de här fördomarna som folk reagerar på dem. Och det blir ju väldigt lustigt, för många av fördomarna är ju ganska träffsäkra. Det kommer man ju inte ifrån. Liksom. Jag hade nog, nu låter jag som farbror trött och gammal här, men jag hade nog skalat bort sex frågor och lite sånt ändå i en partiledarintervju. Lite utifrån det som Magdalena Andersson svarade, som ju var att man vill inte veta sexlivet på chefen. Liksom. Och någonstans så blir det konstigt när stämningen i studion blir liksom
lite porrig.
Ja, men det är så personlig. Det var ditt ordval här. Men det blir så personlig att det här är inte... Det är inte liksom, de här personerna är faktiskt makthavare med otroligt mycket makt över våra liv. Och jag skiter faktiskt i deras sexliv. Det är liksom inte det jag intresserar mig för. Sen så kan andra frågor ge liksom indikationer på ideologi och så. Men jag hade nog skalat bort den. Och jag förstår ju att det är ett viktigt format i det här formatet, så att de har ju tänkt mycket på det. Men jag hade nog skalat bort den delen.
Jag tycker att det jag kan tycka är ett problem med det där är väl när det slår över i att partiledare tackar nej till intervjuer med riktiga journalister som ställer tuffa frågor och istället väljer att vara med i transprogram bara och bli intervjuade av influencers. För att jag tycker inte att det är, alltså jag tycker bara det är jättebra om influencers intervjuar eller gör inslag med partiledarna till exempel, för det når ut verkligen till liksom nya grupper. Problemet är när partiledarna börjar tacka nej till andra saker för att de inser att de liksom kommer undan lättare i de här influencerintervjuerna.
Ja, men sen också ett annat problem. Jag Men som sagt, jag kanske är för gammal, men jag tycker det här intima är knepigt.
Ja, det finns,
det finns, nej, men de gör ju inte det, för de sänder det ju. Det finns en gammal intervju med Lars Leijonborg när han var partiledare, som slutade med att man frågade honom om han har rakat pungen. Och den tycker jag satte en slags nivå som man kanske ska hålla sig från sen.
Ja.
Man tänker att vi styr undan från det, och så håller vi oss till andra saker. Å ena sidan tycker jag det. Å andra sidan, jag tyckte det var ganska kul när Göran Persson dansade med Kusan God Doris, om vi ska ta en historisk föregångare.
Men det var inte så porrig dans.
Det var inte så porrig, och det var ingen influencer, och det var Kusan Doris.
Kanske influencer får man
men
säga.
Men det var ett lekprogram, får man nog säga. Och det var väldigt effektivt.
Ja.
Eller om man ska gå ännu längre tillbaka, när Tage Erlander satt och skämtade i Hylands hörna, som ingen av oss var med om, men som fortfarande definierar bilden av Tage Erlander som folkkär, trots att det här är någonstans på bronsåldern.
Ja.
Så de här lekprogrammen har en kraft som de politiska utfrågningarna inte alltid har.
Ja, och jag tycker också att det finns ju en poäng. Det är ju inte bara dumt att få reda på mer om partiledarna som personer, för att det är, alltså, det är ju lite olika i olika partier hur mycket inflytande eller liksom egen makt som partiledaren har att fatta beslut helt själv och sådär. Men det är ju ändå den personen som liksom driver partiet framåt på något sätt, och som fattar väldigt avgörande beslut i förhandlingar och vad det nu kan vara. Så att det finns ändå en poäng. Man kan liksom inte bara läsa ett partiprogram och tro att det ger hela bilden av liksom hur partiet kommer agera under en hel mandatperiod, utan det är också ganska viktigt att veta hur partiledaren är.
Men där kan man väl säga att utvecklingen på SVT är ju lite scary på den punkten, att där ska man lägga ner 30 minuter som då har riktigt ordentliga, som är utfrågningsprogrammet egentligen per excellence på senare år. Och leds av extremt skickliga Anders Holmberg, extremt noggranna förberedelser. Det försvinner, och istället så kommer vi ha förmodligen beskrivning som en succé, den här fördomspodden. Liksom. Och det är klart att då blir det ju inte helt klockrent.
Skulle jag påstå att Emil Persson också är extremt skicklig på att hitta jättekonstiga fördomar om partiledare som stämmer?
Ja, men jag skulle också vilja veta vad de tycker om energisystemet, och lite det här med effektbrist och sådär.
Men det får du ju veta i alla tråkprogram.
Inte om du lägger ner tråkprogrammen och har kvar Emil Persson.
Tänkvärt.
Men vad hade du gjort i fördomspodden? Eller fördomsshowen, Anders?
Gud. Vad jag hade gjort? Jag hade inte varit med.
Misstänkte det.
Utan om han skulle leda fördomsshowen eller om han skulle bli utfrågad.
Nej, utfrågad.
Leda? Ja, utfrågad. Ja, jag är inte partiledare, så det tror jag det kommer nog inte att hända.
Men det är inte otänkbart att du skulle bli inbjuden till podden.
Det tror jag.
Jo, det är, alltså, har du blivit det?
Nej.
Tips?
Nej.
Emil Persson, det hade varit svinkul att lyssna på.
Jag är inte känd, för det första. Och för det andra så tror jag att den här typen av intervjuer som de kör med i, alltså de här partiledarintervjuerna, tycker jag visar just på varför folk inte vill vara med i dem.
Ja, men oh my god, jag ska typ mejla Emil Persson nu och säga att han måste bjuda in dig. Och att jag och Jonna kan liksom ha bakgrundssamtal med honom.
Det var den sämsta idén som du har fått idag.
Ni göra det själva, ett separat avsnitt.
Ja,
det kan ni ju bjuda in.
Vi vet ju vilka fördomar som stämmer.
Det kan ni ju bjuda in er själva istället.
Nej, det tror jag inte vore lika kul.
Nej. Det tror jag.
Du är mer av en karaktär.
Jag tror det vore mycket roligt.
Ja, okej. Det får vara nog. På tal om sociala medier, så de som lyssnade förra veckan vet att jag var på en sociala mediekonferens i London. Den var väldigt konstig, men det har ju varit lite diskussion på senaste tiden och kommer väl bli mer och mer, tror jag. Jag har redan börjat bli liksom bokad till liksom inslag som handlar om TikTok-valet. Men det har varit mycket prat om liksom sociala medier som vi är inne på nu. Tror
men har inte det att göra med att högern är så jävla kass också?
Är de det verkligen?
Ja, men jag tycker de är kass. Alltså,
du tänker på partiledarna typ?
Nej, men jag tänker nog på influencers också. Alltså, om jag skulle...
Det finns ju inte så många rent politiska influencers i Sverige som inte är politiker. Vi är ganska få, får man säga.
Fast jag skulle säga så här, de högermänniskor jag ser jag ju på YouTube. I viss mån Instagram finns ju några stycken. Och sen har ju DNs ledarsida har ju börjat köra hårt på sociala medier. Det tycker jag är kul. De följer jag. Men jag tror någonstans att högern har liksom en bastion på YouTube som skulle kunna gå att översätta i TikTok om man vill. Lite som en gång i tiden så migrerade högern från en massa konstiga poddar och bloggar och nätverk in i X och tog över X. Jag skulle inte tro att det är helt osannolikt att du kommer att se samma rörelse från de här stora YouTube-kontorna in i sociala medier. Men än så länge så är de ju kassa. Och lite för gamla, tror jag. De är som jag. Alltså, de är inte målgruppen riktigt.
Nej, det är intressant det där. För att det är ju alltså, de här YouTube-högern som... Jag vet liksom inte hur stora de är i Sverige förutom Henrik Jönsson och Riks ungefär. Men utomlands och sådär så är ju det där verkligen en maktfaktor i val. Och det är ju för att, alltså man kan ju förstå det, för att det är ju ett väldigt stort, liksom, det är en stor grej att gå med på att lägga, de där videorna kan ju vara liksom flera timmar långa. Att gå och sitta och titta på det i flera timmar på någon som pumpar ut sina åsikter. Det är ju väldigt mycket mer av ett commitment än vad det är att läsa en ledartext till exempel. Om man får ju en starkare relation till personen och liksom börja lita på den mer, känner jag i alla fall, när man följer folk i videoformat. Också lite i liksom röst- och poddformat, men det är ändå, det är en större grej att välja och sätta sig och titta. Alltså det kräver mer av tittaren. Så att jag tror att det är inte så konstigt att det blir en större grej, särskilt eftersom att skillnaden mot tv är ju att du kontrollerar dig själv.
Alltså jag tänker ju att om jag tittar på de här såna här format som 100% eller liksom Riks, alltså den typen av format, så de är ju innehållsmässigt ganska välgjorda. Alltså politiskt så tycker jag inte som dem, men de är innehållsmässigt välgjorda. De bygger på konflikter som ändå målgruppen är intresserad av och sådär. Sen vet jag inte hur mycket liksom riktig trafik de har. Alltså jag skulle tro att det är nog inte folk som tittar hela tiden, utan den här trafiken är nog folk som tittar kortare tid. Men just relationsbyggande som nästa mediala strategi, alltså om den förra mediala strategin var räckvidd, då är ju nästa mediala strategi relationsbyggande, så, eller den nästa, det är den som är nu.
Ja.
Och där är ju YouTube och TikTok och Instagram oslagbart, så det är liksom, det tror jag. Men just att jag tror, när jag säger att högern är kass på TikTok, det jag menar då, det är ju liksom att jag upplever inte att de har ett genomslag värderingsmässigt.
Nej.
Riktigt. Alltså, och det ser jag i kommentarsfält, det ser jag i liksom vad de producerar, ganska lite följare. Alltså det är en annan typ av människor. De är inte så hårt politiska liksom, de som blir stora, tänker jag.
Vad tycker du, Sam?
Jag tänker framförallt på, ja, men när du säger högern, att jag tror att många som gör saker på TikTok är liksom inte jätte så här politiskt färgade, politiskt märkta, utan det är mer att de gör TikToks som till exempel är till för att provocera på ett eller annat håll. Och att det är hur många unga först liksom möter många frågor. För att TikTok idag är ju inte bara liksom där ungar får sina nyheter, utan det är ju också inkörsporten till så mycket annat. Hela mitt liv, om jag tänker på det nu, har typ styrts av TikTok. Jag hade inte suttit här idag om inte Susanna hade lagt upp på TikTok om ledarskribentutbildningen. Jag har liksom gått på konserter, hittat favoritartister på grund av TikTok. Filmer jag väljer att se, fast jag aldrig tittar på film, är på grund av TikTok. Och samma gäller ju rent politiskt. Om man ser en kort snutt av någon längre YouTube-klipp, då kanske man väljer att gå in och titta på det. Så att det är viktigt att se det liksom inte bara just vad mer liksom politiska människor gör där, men också vad är det de ser? Hur är det ungarna liksom uppfattar vad andra vanliga människor gör?
Det fyller ju också ett tomrum som har funnits innan, tycker jag. Alltså jag, till exempel när man säger till, vad ska man säga, folk som inte använder TikTok, då har jag egentligen inte så mycket med ålder, utan folk som inte riktigt är bekanta med det, När man då säger att folk använder TikTok som en sökmotor, så liksom fnyser de och tycker så här, men usch, hur kan de vara så dumma att de gör det? Jag gör det ibland. Mm. Inte för liksom nyheter, för det, ja, det där kräver jag lite mer. Men så här, om man kanske är sugen på att köpa någonting, så går det mycket snabbare att kolla på TikTok efter så här recensioner. Eller om man vill hitta tips i någon stad som man ska åka till eller så där. Att det fyller verkligen en funktion som liksom inget annat socialt medium har gjort.
Så det är att mycket mer autentiskt också, ja, men, de här gamla, långa guiderna för 10 år.
Jag skulle verkligen säga att man kan använda det till, alltså om vi tar bara ett konkret exempel. Jag var i Ungern nu när ungerska valet var. Mm. En av de saker, alltså, man gör ju ganska mycket research innan så här resor, det syns ju inte i texter och sådär, men man ringer en massa människor, man intervjuar folk som inte, man skriver inte ut det sen för det är bakgrund liksom. Men till mitt vanliga sånt, ringa universitetsprofessorer och partier och sånt där, så finns nu söka på Peter Magyars TikTok för att förstå hur hans rörelse är konstruerad. Och jag fattar ingenting, bra, för det är ju på Anders. Ungerska liksom.
Down with the kids.
Down with the kids. Men det är på ungerska, så jag fattar inte vad de säger. Men man får en känsla. Ja. Och just, och Viktor Orbán. Ja. Om man jämförde då i det valet, så kunde man jämföra Viktor Orbáns Facebook och Peter Magyar. Och då såg man ju direkt, alltså visuellt, så kunde man se att liksom Orbán var arga män som sa arga saker. Man känner ju igen arga män som säger arga saker. Och Magyar var firande glada människor som viftade på flaggor och var glada och dansade och såg unga och liksom framtida ut. Ja. Medan det andra såg surt och argt ut. Och det här kunde man liksom, även om man inte fattar språket, så det här otroligt genomarbetade visuella intrycket i filmer ger ändå, och sen kan man gå till platserna, vilket jag gjorde då, när jag kommer sen till Budapest, då letar jag ju upp platser där sakerna har varit för att kunna då hitta miljöer till det jag sen skriver. Mm. Som ett museum till exempel, som fanns filmer om, som jag var på, som jag använde bilder ut till exempel då. Så att då blir det en slags sökmotor, men det man letar är ju inte fakta, det man letar efter just det här känsla liksom.
Exakt. Nej, men det är intressant. Jag tror också det är ju som du sa, samma, så det här ofiltrerade och den särskilda stämningen på TikTok har ju också någonting som till exempel Instagram inte riktigt har. Och jag är glad att jag liksom blivit skolad i videoopinionsbildning på TikTok, för att jag tror att många liksom opinionsbildare kommer från andra hållet, att man liksom är van att stå i tv kanske, man är van vid liksom att ha ett manus, men om man kommer från andra hållet och lär sig hur man gör videoinnehåll på TikTok och sen går över till andra plattformar, det tror jag är liksom framtidsgrejen verkligen.
Scary.
Ja, nu är du illa ute. Men du börjar lära dig också.
Jag är alltid illa ute.
Ja, men för att då, alltså till exempel, alltså igår så gjorde jag en jättesnabb video om det här halvera kollektivtrafikspriset som vi pratade om. Och då satt jag bara i soffan liksom och typ hängde över soffkanten. Och man liksom filmar ur en ful vinkel för att man inte orkar typ. Och så lade jag ut den på Instagram och TikTok. Och det gillar folk liksom. Jag tror att det hade inte alls blivit bättre av att jag liksom gjorde en textad video i en studio. Det hade bara blivit konstigt. Alltså det är inte folk lika intresserade av. Där tror jag att om politiker lyckas naila det där och den tonen, men på ett sätt utan att det blir liksom cringe, att det bara känns fejkat. Om de lyckas få det att kännas äkta, då tror jag att de liksom, det blir en riktig fördel i valet. Men det är ganska svårt.
Sen kan man säga att än så länge så har ingen gjort det.
Nej, för det är ganska svårt, för att de är så skadade av liksom tv-studio och talepunktsköret.
Sen, jag tror också att de är skadade av en annan sak, och det är den här släppa kontrollen.
Ja,
för tittar man på de sociala medier, Kristerssons är väl det värsta liksom, Kristerssons Instagram, som är liksom, det känns hela tiden som att det är gjort av plast på något sätt. Det är ett tunt lager plast över allting. Mm. Även när han ska göra saker liksom privat, så är det är tunt lager film som ingen har rivit bort liksom. Mm. För det kommer från fabriken just. Och den känslan är liksom,
verkligen.
Den det är inte det man är ute efter när man tittar. Då orkar man inte titta liksom.
Nej, och det finns ju liksom olika skolor inom den här sociala medier, marknadsföringsgrejen. Alltså den här konferensen som jag var på, där var det ju väldigt mycket så här, marketing, influencer, contact, business, bla bla bla, där de liksom har ett helt eget språk, så man förstår inte vad, när folk presenterar sig så förstår man ingenting av vad de säger att de jobbar med. Så här, det var liksom, folk kunde så här, dra liksom, vad deras företag gör, och jag fattar ingenting av det de sa, för att det bara, det betyder liksom ingenting för mig, för det är så konstiga ord. Och det, alltså, det där tror jag är lite no offense mot den konferensen, men jag tror att den där liksom det är lite mer så här marknadsföringsvärlden. Det var vissa saker på den där konferensen som var jätteintressanta också, där jag lärde mig mycket saker. Men det är mycket av det där som jag tror kommer bli gammalt, för att de personerna som var på den konferensen, de var ju liksom i min ålder och upp, alltså de kanske var mellan 30 och 40, de flesta av dem. Och vi är liksom millennials då. Och nu börjar, och millennials är vana vid det här lite mer städade, kurerade liksom företagsstil, man gör snygga bilder och så. Men nu börjar liksom Gen Z-modellen bli mer och mer populär. Så att jag undrar om inte om några år så kommer den där konferensen se helt annorlunda ut. Jag tror att de nästan ligger lite efter i det där.
Nej, men det är intressant att se vart det där tar vägen någonstans. Alltså, jag tror ju att det är väldigt... man överskattar ju alltid på kort sikt hur sånt där påverkar, och så underskattar man det alltid på lång sikt. Och det är väl så här, det här är ett sånt där typexempel. Nu kommer vi ha en generation som växer upp med den här kunskapen. Så att nästa generations partiledare, eller nästnästa, de kommer också vara... De kommer vara native, alltså de kommer inte bara vara digital native, de kommer vara TikTok native liksom.
Verkligen.
Och det är väl lite går åt, tänker jag.
Ja, men det är ligger någonting i det där, så att man liksom överskattar på kort tid och underskattar på lång tid. För att jag tror att det är lite så när man pratar om att det här skulle vara ett TikTok-val. Det tror jag faktiskt inte att det kommer bli. Men däremot så, för jag tror fortfarande att de gamla kanalerna är viktigare. Men däremot på lång sikt så tror jag att de partier och politiker som inte ger sig in i det där nu, de är körda.
Mm, sannolikt.
Ja. Vad säger du, Sam, för avslutande ordet, eftersom att du ändå är yngst här, expert?
Ja, som liksom expertkommentator för oss i yngre generationen, så vill jag ju säga att jag tycker det är bra att mer liksom sker på till exempel TikTok, att man tar sig dit de unga är. Men precis som vi pratade om innan med SVT-debatten, att det, allting ska liksom inte, vi ska inte bli matade, utan publiken måste utmanas, och ibland vill man ha Lisa Silver från Expressen som säger hej TikTok och ger liksom en rak nyhet. Man vill inte alltid ha liksom den här konstiga vinkeln från soffan. Men det gäller ju att hitta...
Vad är det du säger?
Exkluderat dig, Susanne. Ja. Vi vill alltid ha denna konstiga vinklar.
Absolut.
Men så det gäller ju att hitta det där också, att när och var ska man göra vad.
Ja, det var kloka ord. Vi avslutar så och säger Samuel, både för din tid i podden och din starka insats på ledarsidan. Vi ses säkert snart igen.
Tack så mycket.
Och tack Anders.
Tackar.
Och jag heter Susanna Kirkegård, och vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.